Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Hej och välkomna till CSR-podden där vi gör jättespännande och kul intervjuer inom hållbarhet och CSR och CR och så vidare.
Där satt den, Torbjörn.
Ja, och idag så har vi haft ett samtal med en gäst som heter Kristina Ackison som är ny generalsekreterare på det som tidigare hette Näringslivets miljöchefer men som numera heter Nätverket för hållbart näringsliv.
Och vi glömde ställa frågan om vad M-et tog vägen.
Ja, för de kallar sig fortfarande för NMC.
Var tog M-et vägen?
Ja, det går inte att få ihop.
Men vi får ta det som en sån här hängande... Ja. Fråga. Ni kommer inte få svar på det när ni
Nej.
Lyssnar på det här.
Vi har tidigare pratat med Mats Landén. Han var en av de första som vi intervjuade i CSR-poddens historia. Och vi har försökt faktiskt få till intervju med Lena Anders som har varit generalsekreterare i mellantid. Men hon hann sluta innan vi fick till det.
Så kan det gå. Det här är i alla fall ett väldigt trevligt samtal med en nybakad och härligt uppriktig generalsekreterare. Inte för att Mats var ju också härligt uppriktig, men trevligt samtal var det. Ja.
Håll till godo. Välkommen hit, Kristina.
Ja, tack så hemskt mycket.
Du är ju ganska ny på ditt jobb som generalsekreterare efter Lena Ander. Du har varit där sedan 26 september.
Ja, stämmer.
Så det är inte så lång tid. Men hur kom det sig att du sökte det här jobbet?
NMC har jag faktiskt känt till ganska länge, nästan snudd på sen det startade, fast inte riktigt. Och sen blev det kanske mycket ny kontakt i det att jag började jobba nu på OF sen förra året ungefär. Och sen när Lena kom och berättade att hon skulle sluta så tänkte jag, det var ju tråkigt men samtidigt lite intressant. Sen var det faktiskt så att det var mycket Lena som uppmuntrade mig och sa att jag tycker du skulle funka jättebra.
Så hon berättade för dig att hon skulle sluta så att du kunde söka jobbet?
Ja, exakt. Så var, det. Så var det.
Du var en av de första som fick veta att hon skulle sluta?
Så var det. Mm. Ja, efter hon hade säkert kunnat berätta för många vänner och så vidare och chefer. Det här var ju faktiskt lite grann, det var precis under sommaren. Mm. Så tidsperioden exakt. Men så är det. Jag var nog en av de första som i alla fall på jobbet visste det.
Mm. Om vi tittar lite på ditt namn. Du heter ju Ackison.
Ja.
Och du stavade det lite speciellt. Stort A, stort K.
Ja.
Och det finns ju en slående likhet med Ackison Group. Som med frontfiguren Alan Ackison. Vi börjar ana att här finns ett samband.
Det kan finnas ett samband. Ja. Vi är gifta. Så är det.
Så enkelt var det.
Där kom det.
Avslöjat.
Ja, precis. Jag brukar säga att han är importerad från USA av mig.
Ja.
Så precis.
Och vad hette du innan? Det är väldigt bonuskunskap.
Ja, Dahlberg heter jag. Mm.
Du hoppade från Nyköping till Stockholms universitet och studerade systemekologi och sen ett år ekonomi.
Ja.
Och det är lite så här udda ämnen. Det är inte alltid de där två världarna möts påtagligt mycket. Visste du vad du ville då? Eller varför blev det så?
Ja, det visste jag. På så vis att när jag läste på... Faktum var när jag funderade på vad jag skulle läsa överhuvudtaget så gick jag in med tanken att jag ville jobba med miljöfrågor, så var det. Men sen blev det för mig, och jag är inte, mina vänner brukar säga, för jag är ju biolog då, systemekolog, och samtidigt säger folk, man ska inte fråga mig vad det är som växer eller kryper på marken, för det vet jag oftast inte. Och det kan tyvärr vara så, för att jag är inte kanske riktigt den sortens biolog, utan det blev mycket just det här med samhällsfrågor och miljöfrågor och så vidare. Men för mig var det väldigt tidigt tydligt att det funkar inte bara med den naturvetenskapliga kunskapen, för mig i alla fall, utan jag ville liksom orsakerna fanns någon annanstans till varför saker och ting var som det var. Så det var därför som jag läste då nationalekonomi under ett år.
Så då gick jag liksom från biologvärlden med de här gröna fjällrävenbyxorna till nationalekonomi.
Fast det där är en missuppfattning, Åsa. Alla har inte så. Nej, hon sa just det.
Ja, precis.
Nej, inte hon, men hennes omgivning.
Jaha,
det var det. Poängen var omgivningen, inte hon.
Okay.
Jag kommer nämligen vidare, för sen har du gått och jobbat i forskningsorganisation. Du jobbade på Stockholms universitet och på IVL. Och sen har du jobbat hos myndighet på Miljödepartementet och Karolinska institutet. Och sen hos företag, och det var Atkinson Group som vi pratade om, och sen så Naturliga steget har du senior rådgivare hos, och sen Ångpanneföreningen. Vilket är ditt sanna jag egentligen?
Mitt sanna jag?
Ja.
Ja, men mitt sanna jag är att jobba med hållbar utveckling och hållbarhet.
Oavsett så, var?
Liksom. Ja, för det har varit min röda tråd hela tiden. Så att det, för mig är det... ja, det är det som är röda tråden. Jag kunde lika gärna jobba hos en NGO också.
Det är det du inte har kvar på listan.
Men det
tar vi sen. Då säger vi det. Nästa steg är logiskt. Är det inte svårt att gå mellan grupper och sådär? Det är olika, väldigt olika kulturer i en forskningsvärld kontra ett företag, kontra kanske myndighet. Och har du aldrig problem att ställa om? Liksom, eller?
Nej, jag tycker faktiskt inte det. För det är någonstans... Alltså det är klart att det är väldigt olika, det har du absolut rätt i. Och det är lite grann kanske det också som gör att man, till exempel att jag lämnade, jag var ju påbörjade en doktorandstudie på Stockholms universitet och inom systemekologi. Och lämnade det bitvis på grund av att jag kände att det inte riktigt trots allt kanske var min grej. Att jag ville lite snabbare på något sätt. Sen idag kan jag sakna den här tiden ibland för att faktiskt ha mer tid att tänka och reflektera och få tänka djupt på något sätt. Men det var väl ändå så. Men så att det var väl någonstans också ett behov av att okej, det här kanske inte var min miljö fullt ut, och det fick mig att då byta i det här fallet, då hamnade jag på Miljödepartementet och så vidare.
Och sen från departement till företag.
Ja,
är du hemma nu liksom? Är det...
Ja, men därmed är det inte sagt att jag stannar, apropå det du sa tidigare då. För jag menar igen, det jag vill jobba, det är hållbarhetsfrågor, och sen tycker jag näringslivet, och det har jag också haft kanske som en hyfsad röd tråd genom mitt arbete, att man igen, jag till exempel jobbade med Östersjömiljöfrågor inom, när jag var kvar på universitetet. Och då igen, man ställs inför det faktum att ja, vi har ett hav som inte mår bra, men vad föranleder det och så vidare. Och då är man ju uppe i konsumtions- och produktionsfrågor och vad det nu är för någonting då. Så nu att jobba med näringslivet, det tycker jag är fantastiskt spännande. Och säger nu att jag skulle sadla om och ha en ny arbetsgivare någon gång i framtiden, så får det jättegärna fortfarande vara med näringslivet i fokus. För det är onekligen en motor för vårt samhälle. En jättespännande sektor helt enkelt.
Mm. Men nu sedan ett år så är du då som sagt på ÅF, Ångpanneföreningen som står för det.
Jag tycker att jag påhämnar folk med det, för det är så ortodoxt att de heter det.
Jag hoppar alltid till enda gång det namnet. Jag tänker vad konstigt.
Att det alltså, heter ju inte det längre faktiskt.
Nej, det heter ju ÅF.
Ja, det är bara vi som är gamla som vill säga
det. Men jag håller med, men vi säger ju så. Gamla Ångpannan och Ångpannan och allt vad vi säger. Jag tycker det är häftigt.
Är det okej? Okay? Det får man säga. Man blir inte liksom, man får ett straffskatt då inom företaget om man säger så.
Hoppas inte det.
Jag tänker, hur var det inte på Ericsson, tre korvarna? Det fick man absolut inte säga, va?
Alltså, nej. Tre korvarna?
Ja, nej, det var förbjudet.
För allvar, du hittar du på nu?
Nej, jag har absolut hört det från personer som har jobbat på Ericsson.
Ja, jag har jobbat på Ericsson, jag tror man kan säga det. Det var nog lite hånfullt i och för sig, man tyckte nog inte riktigt om det.
Jag tror inte man fick det.
Nej, man hade andra kriterier för att
kasta. Men det var ett sidospår. ÅF är ju värdorganisation kan man säga för NMC:s kansli. Måste man vara konsult på ÅF om man ska arbeta på NMC och vara generalsekreterare framförallt?
Ja, i slutändan blir det ju så i dagsläget. Så länge som ÅF handhar sekretariatet, och det är ju ingen av oss som, egentligen är det ÅForsk som enligt våra stadgar handhar sekretariatet. Men, och då är det så att det är ingen som är anställd av NMC. Och då mig veteligen har aldrig någon varit anställd av NMC. Och så ligger sekretariatet utlagt på ÅF.
Men teoretiskt skulle man kunna anställa någon som inte är anställd på
ÅF. Att du kan rekrytera någon.
Men då blir
någon,
man ÅF-anställd.
Då blir ÅF-anställd, ja. Precis. Och det är ingen av oss som har haft det. Ja, det är i och för sig, jag tror i och för sig några av mina företrädare möjligtvis har haft det som en heltidstjänst. Men oftast är det inte så. Så det är...
Den här relationen mellan ÅF och NMC, hur ser den ut? Ser du det som en... Är det en nackdel eller en fördel att det ligger där det gör? Är det en diskussion ni har? Det var många frågor på en gång, men
alltså jag måste säga att nu igen då, i och med att jag inte har varit där så jättemånga veckor, så nej, alltså den diskussionen vi har inte fört, jag har inte hunnit föra den.
Du har inte hört att den har förts i huset heller, att tänk om vi skulle separera det här, kanske hade det varit bättre.
Ja, nej, det kan ha tänkts. Kan okay. Det ha gjort?
Det kan ha tänkts, ja. Men det har inte sagts.
Men det är faktiskt snarare, det är egentligen kanske inte OF då, utan det är snarare NMCs fråga, om man säger ja. Så. För NMC har ju sin styrelse och så vidare, och det är ju inte OF. Så det är ju NMC som fattar sådana beslut.
Så det är kanske snarare styrelsen som sitter och diskuterar, ska vi verkligen vara kvar i OF?
Ja, precis.
Skulle man teoretiskt...
Jag säger inte att de gör det, men snarare det är där frågan hör hemma. OF kan man ju säga är ju förstås jätteglad att ha sekretariatet och den funktionen. Så OF kommer ju aldrig ifrågasätta det.
Skulle det vara möjligt? Skulle NMC kunna lämna OF?
Om styrelsen bestämmer det. Och om,
okay.
Ja, och om föreningsmedlemmarna bestämmer det.
Ja.
Så absolut. Det är inget, det är ju, allt är ju, nu är det, som det är i dagsläget så är det inskrivet i stadgarna då att det är Åforsk som ska handha det här. Mm. Men en stadga är ju, kan man ändra. Så det är upp till medlemmarna.
Mm. Men du som är nykommen in, ser du det som en liksom belastning? Eller, ja, fördelarna kan jag se av att få alla system på plats och få lokaler och inte behöva köra administration. Men kan det vara, var i kan belastningen ligga? Det är ju någonting du måste fundera på i din roll
nu.
Ja,
precis. Ja, vad ska man säga? Det är klart, om NMC låg och var en helt egen organisation med egna anställda och så vidare, så är det klart att då har ju den en väldigt tydlig identitet som en helt egen organisation. Och det är ju så den uppfattas utåt också. Det är ganska få som vet att vi som jobbar inom OF har, att vi är just OF-anställda och att vi inte är NMC-anställda. Så det är ju så man ser på NMC. Men de facto är att det är ingen som är anställd i NMC och aldrig någonsin har varit någon anställd i NMC.
Och man kan aldrig komma i konlektionskurs mellan Ångpanneföreningen eller OF och NMC. Det måste ju kunna hända. Och det finns ju en i och med att inte du jobbar heltid heller, så finns det ju också att NMC vill ju inte att konsulter säljer på jobbet, men du är en ultimat konsultförsäljning på jobbet liksom. Det finns väl ingen bättre säljarena än att vi har en generalsekreterare.
Nej.
Så det finns ju en kletighet i det där som om man då...
Det kan jag hålla med om, och där har vi ju för sig då sagt hela tiden så långt som jag ändå har koll på det här då, att vi, och jag tror vi som jobbar nu inom NMC, för oss är det jätteviktigt att hålla isär det här. Vi vill absolut inte sälja på våra medlemmar helt enkelt.
Och har du någonting i ditt avtal som säger du får inte jobba konsultuppdrag på dina medlemmar?
Nej,
så vet du hur det var med Lena Ander? Jobbade hon på konsult mot medlemmar? Nu är jag väldigt nyfiken.
Precis.
Ja.
Nej, men det finns, så är det. Det finns inget sånt skrivet överhuvudtaget. Att man inte ska, och det hade inte Lena heller. Absolut inte. Ja. Och sen om hon jobbade i det läget, så här har vi sagt att vi från OF-perspektiv har ju inte OF sagt att NMC-medlemmar får vi aldrig ha någon affärsrelation med.
Nej, det skulle vara jättedumt.
Ja, precis. Så är det ju sagt. Så det är liksom, vi kan mycket väl i vårt i vårt arbete ha en sån kontakt med NMC-medlemmar, men vi skulle aldrig göra det under NMC-tid, utan då är ju det helt utanför. Sen är det så att då igen, då, vi som jobbar inom NMC, nej, vi vill ju inte det. Vi vill inte ta de kontakterna. Så nu till exempel, jag har ju gått in i den här rollen då ganska nyligen, och dessförinnan har jag haft många kontakter med NMC-företag i vi har varit iväg helt enkelt och träffats av säljmöten och sånt. Och den tar man ju inte gärna upp nu.
Nej.
Så är det, med den här hatten helt enkelt.
Hur många är ni på kansliet?
I Stockholm är vi 3. Och i Malmö är vi 2 och i Göteborg 2.
Så och då är inte personer... det heltider, utan
Nej.
Det är delar av?
Ja, det är delar av, absolut.
Så är det heltidsekvivalenter då? Om vi...
Ja, då blir väl det storleksordning 3 kanske. Mm. Någonting sånt.
Mm. Mm. Och om man skulle jämföra NMC med andra nätverk, vem skulle du jämföra med till att börja med? Om du skulle jämföra med... Vem benchmarkar ni mot i diskussionerna?
Ja, igen då, som ny, så med de jag tänker på spontant, det är CSR Väst som är jättestora på, i den delen av Sverige, och som har väldigt lik ambition som vi har. Så de är definitivt några som vi både benchmarkar, och de kommer ju ha nu en stor konferens i Göteborg den 21. Nu ska vi se här, november, och då kommer jag vara där, och de har bjudit ner mig, och vi har just uttryckt det att vi gör alla skäl liksom att ha en bra dialog och ha utbyte av varandra och så vidare. För det igen då, man lyfter det till någon större nivå, så är det så, vi jobbar ju för samma sak. Så är det, vi jobbar för ett hållbart näringsliv. Mm. Så,
men det är där benchmarken ligger, det är de ni tittar på?
Ja, som jag har hunnit tänka på, kanske jag ska säga.
Och nu ska jag så här filosofiskt tänka, hur är det liksom att, hur förhåller du dig till att här har vi ett nätverk som faktiskt är offentligt finansierat av en region? I förhållande till CSR Väst är offentligt finansierad av landstinget i Västra Götalands landsting. Jag tar tillbaka det 1000 gånger. Länsstyrelse. Här har alltså offentliga aktörer gått in och finansierat ett nätverk där ni istället står på kommersiell bas. Vad tänker du kring det?
Ja, igen. För jag har noterat det. Däremot har jag faktiskt ingen aning om hur stor andel av deras budget.
Helt.
De har ju medlemsfinansiering
samtidigt. Ja, men det är ju en väldigt liten del. De har ju precis tre heltidstjänster på.
Nej, det enda det som jag ska erkänna, för jag visste att, men jag hade ingen aning om att det var så stor andel. Men däremot har jag, det har ju väckt tanken hos mig om det är möjligt för oss att få någon motsvarande finansiering. Mm. Så långt har jag kommit i de tankarna.
Då skulle ni äntligen kunna frikoppla er från OF.
Nej, men äntligen.
Jag vill ju inte. Jag vet.
Trodde ni att jag skulle säga det?
Nej, det trodde vi verkligen.
Det vet och nu, inte. Och nu, precis. Ingen som kommer säga det som generalsekreterare.
Nej, kanske inte när man är anställd eller på
FN. Nej, och det är lite, kanske lite av problemet då. Därför att det blir ju en väldigt bias roll i någon form.
Ja. Men det här tycker jag igen då. För jag kommer ju med mina, om man säger, hattar och lojaliteter både mot NMC och OF. Så jag tycker att den frågan igen hör ju verkligen hemma hos vår styrelse.
Ja, så klart, är det. Absolut. Absolut.
När vi träffade ju Mats Landén, han var faktiskt en av de första personerna vi intervjuade i CSR-podden.
Ja, roligt.
Och då hette ju ni, då hette det Näringslivets miljöchefer.
Ja.
Mm. Och ni behöll förkortningen NMC, men nu står den alltså för Nätverket för hållbart näringsliv.
Ja.
Och det var ju ett byte som förvaltades till stor del av Lena Ander, din företrädare, som vi faktiskt har försökt få hit, ska jag säga, men det blev avbokat flera gånger och till slut så hann hon till och med sluta innan vi fick hit henne.
Så kan det gå.
Ibland så hoppade över en generation helt enkelt. Har den förändringen, namnbytet och vad som stod bakom namnbytet, har det landat? Har det satt sig nu, upplever du, i organisationen?
Ja, det tycker jag nog att det har. Men jo, alltså, jag tror alla är nog rörande överens om att det är hållbarhet som vi ska ha som vårt område helt enkelt. Samtidigt har man uttryckt, vi hade till exempel för 2 år sedan ungefär, tror jag att det var, så gjordes en ganska ordentlig genomlysning av ett gäng handelsstudenter som ställde alla möjliga frågor och följde upp vad våra medlemmar tyckte och tänkte om saker och ting. Men där framkom det i alla fall att det är att vi skulle jobba med hållbarhet, men man ville gärna se tyngdpunkten i miljöfrågorna. Så vi känner att vi har väl den, att hållbarhet är det vi jobbar med, men med en viss tyngd i miljöfrågorna.
Så hållbarhet för er, det är miljöfrågorna?
Nej, huvudsakligen. Vi erkänner ju bredden av hållbarhet rakt av. Mm. Och då är det inte bara miljöfrågorna.
Det känns vidare att det finns andra aspekter också.
Ja, vi erkänner 100% erkänner vi att det är på det sättet.
Ja, vad härligt.
Så det är snarare om man nu börjar tänka liksom, vad är det för möten och vad är det för ämnen och såna här saker. Så kanske balansen där, att det är lite mer miljö då än vad det är sociala aspekter. Och vi har ju även märkt då, för vi på alla vi tror jag som jobbar på sekretariatet, jag kanske inte ska göra mig till talesman för allihopa, men brinner för bredden av hållbarhetsfrågor. Så vi har nog våra hjärtan i alla de här frågorna. Och har arrangerat också, det vet jag även Lena, min företrädare, definitivt när det gäller de sociala aspekterna, att vi har arrangerat möten på det temat. Men ibland har vi, eller tydligen har det varit så att det har varit lite svårare att få deltagare till de mötena. Så det har inte varit lika populärt.
Handlar det om miljö, då kommer folk. Men handlar det om sociala frågor, då dyker inte medlemmarna upp.
Ja, det var ju lite svartvitt.
Men
att det blir färre, lite svårare. Okay. Men därmed är det inte sagt att det alltid kommer att vara så. Vi kommer till exempel nu ha ett seminarium här ganska snart kring barns rättigheter. Och där har vi många anmälningar. Och det är fortfarande i och för sig en månad kvar. Och vi ska analysera, för det är nog också så att vi har många anmälningar som inte är våra medlemmar. Så slutfrågan för vår del blir ju sen förstås att se hur många av våra medlemmar kom på det här. Då. Men det, vi får ju förstås vara lite onekligen lyhörda, för hela nätverket är ju till för våra medlemmar. Så vi kan ju brinna hur mycket som helst för någon fråga på kansliet, om man så säger, eller i styrelsen. Men det är ju medlemmarna som ska ha nytta.
Är det en bild ni slåss emot lite grann, att era medlemmar också förknippar er med miljö? Alltså när man tänker på NMC, då tänker man... Ah, nej, men det är där miljöfrågorna ligger. Sen engagerar jag mig här borta när det gäller sociala frågor. Och
så kan
hänger
det vara...
kvar liksom. Det är en, man behöver reboota hårddisken.
Kanske kan det vara så. Och samtidigt tänker jag, när det gäller hållbarhetsfrågorna, så har ju de, det har ju varit, många gånger kommer de ju från miljöfolket, och det är miljöcheferna och så vidare som har fått den här på sitt bord till att börja med. Nu är det inte bara så, det vet ju ni, det kan ju vara kommunikationschefer eller och så vidare, men det är ju ändå ganska vanligt att det hamnar på hos miljöchefen eller motsvarande, och den personen har ju förstås av förklarliga skäl en kanske, ja, ett större intresse eller större kunskap kring just den frågan. Så det, jag tror att det här kanske också är en utvecklingsfråga i takt med att man får en större vad ska man säga, en större arsenal av frågor att hantera som miljöchef, så kommer det här också öka intresset för att bredda sig och bli duktigare i de här andra frågorna. Mm. Och sen kanske inte är miljöchefen sen, utan det är hållbarhetschefen, och den i framtiden, ja, det kommer att vara en större diversitet, tror
miljöchefen
jag.
Miljöchefsrollen håller på att mogna in till hållbarhetsrollen.
Ja.
Och då kommer agendan förändras.
Ja, så tror jag
men
i alla fall.
Men i hållbarhet, är det ett bra begrepp då? Alltså det känns ju som att alla som håller på med det här liksom flockas runt lite olika begrepp. Många år var det CSR som man höll sig hårt i. Och nu har hållbarhet nästan blivit någon slags normord istället för det. Är det ett bra ord, tycker du? Samla det vad man menar egentligen. Eller är det dags för en helt ny term?
Ja, det enda att jag tänker, jag har jobbat, som jag tror även ni, med de här frågorna väldigt länge, och kommer ihåg när det inte ens hette hållbarhet, utan vi höll på att fundera, eller vi, så att vi inte, jag gjorde direkt kanske då, men vad pratar vi om? Bärkraftig utveckling, hållbar utveckling och vad det nu var för någonting. Och jag har väl aldrig tyckt att hållbar utveckling är så här jättesexigt, om man säger så. Men nu har vi ändå använt det ganska länge, så jag vet inte om jag tycker att det är läge att börja hitta ett nytt ord. Utan det är nog snarare att vi ska mogna i vår förståelse vad vi stoppar in under det här. Sen om någon vill kalla det för någonting annat i framtiden. Men nu tror jag att det snarare är att vi, ja igen, det är mognad kring hållbarhet. Och jag tycker även när jag pratar med forskare som är djupt insatta i det här, men kanske är väldigt rotade i miljödelen av hållbarhet, kan ställa sig väldigt frågande när man börjar prata om vissa sociala frågor som man inte alls känner igen som en hållbarhetsfråga. Så det är någonstans att vi behöver snacka ihop oss, tror jag.
Ja, begreppet blir det som ni definierade som egentligen. Eller vad ni lägger i det.
Ja, nej, men så är det ju i alla begrepp, tänker jag, som vi människor använder. Mm. Att vi måste så. Och idag menar vi nog lite olika saker.
När du steg på så hade ju ni bytt namn och ganska mycket var på väg att hända. Ja. Och känner du att du kommer in i en förvaltningsfas, eller känner du att nej, men nu är nästa utmaning, och vad är den då i så fall?
Ja, jag tror det här, att apropå jag nämnde den här undersökningen som vi gjorde då för ungefär 2 år sedan, tror jag att det är, med handelsstudenter och sånt. Det har föranlett en diskussion som pågår och kanske, vad ska jag säga, det är väl någon ständig utvecklingsfråga då. Men när vi har just förstått från våra medlemmar vad är man helst vill ha av oss. För om man går tillbaka till våra stadgar, så pratar vi att vi ska vara allt ifrån ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Men vi ska också vara ett forum för att förmedla kunskap. Men också ett forum för debatt. Och det som man mest av allt vill ha, det är det första. Man vill ha en plattform för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Man kanske inte vill bli kunskapsförsörjd i första hand. Så att, och då tänker jag, och även det här med interaktivitet, man vill vara delaktig på mötena, kanske inte bara sitta och ta del av information och så vidare, utan verkligen vara delaktig, och det ska vara kreativt och utbyte och så vidare. Och förstås någonting som man sen kan ta med sig hem och applicera i det egna företaget. Så det är väl där vi känner att det finns utvecklingspotential, att ha de här riktigt roliga, spännande mötena när man är aktiv och
metodutveckling mer kanske än själva innehållsutvecklingen då?
Ja, men så kan man säga. Absolut. För hållbarheten känns fortfarande som given. Det är det vi har att liksom jobba med, och att vi ska hjälpa våra företag att bli bättre på det här. Och visst, och då blir det en metodfråga. Och det som igen då man eftersöker, det är mer av det som jag just sa då. Möten och interaktivitet och så vidare. Och mindre av passivt
lyssnande.
Mm. Ja, precis. Mm.
Ni är ju ett av Sveriges största nätverk och ni arrangerar jättemycket möten både i Stockholm och i Malmö och Göteborg. Men fokus ligger väl på Stockholm?
Ja, vi vill ju egentligen inte att det ska vara så. Nu är det, tittar man på vår medlemskår så är det, och tittar på var de har sina säten, för många är så pass stora som man kan ha kontor över hela Sverige. Men tittar man sätesmässigt så är vi tunga i Stockholm, så är det definitivt. Jag tittar på det här ganska nyligen, nu minns jag inte siffran, men det är ju bra, en bra bit över hälften, kanske 60, kanske inte 70 då, men där är kring i alla fall som är Stockholms.
Av medlemmarna?
Ja, precis. Ja.
Hur många medlemmar är ni?
I dags senaste noteringen just nu tror jag är 233.
233 står kursen i.
Ja, precis.
Och är det fler än säg för 3 år sedan?
Nej, det är nog snarare, nej. Utan de senaste åren är snarare, och framförallt ja, nu kanske 2-3 senaste, så har vi haft ett medlemstapp. Okay. Så är det. Vi har lite färre än vad vi hade.
Mm. Har du hunnit, så kort som du har varit på jobbet, hunnit reflektera över varför det går
ja,
åt det hållet?
Ja, absolut. Nej, men det har jag. Och det där är ju definitivt en fråga som vi funderar. Då tänker jag vår styrelse och alla andra inblandade. Och personligen då så tänker jag, för jag har inte riktigt, som sagt, vår gemensamma syn eller vad vi har kommit fram till, den får jag nästan lämna därhän då. Men jag tänker i alla fall i termer av igen. Tittar man när NMC började så var vi ganska ensamma. Så det fanns inte så många nätverk. Nu finns det många nätverk som gör jättemånga bra och spännande saker. Så att om man nu bortsett från att vi jobbar alla för en hållbar värld och tänker krasst i någon sorts konkurrens, ja, så har vi en helt annan konkurrens idag. Så det är en sak. Och sen kanske även det här andra nu att vi har gått från miljö till hållbarhet kanske inte var jättepoppis bland alla medlemmar. Utan att man inte känner sig hemma om man nu är lite mera tydligt fokuserad på miljöfrågorna. Och om vi nu är bredare än vad vi var tidigare så kan det också vara ett skäl till att man hoppat av. Sen är det så kan jag säga, vi tittar ju också och har frågat varför man lämnar vårt nätverk och det är ju inte alla som har svarat på den frågan. Men då kan det också ganska många gånger, men det här borde ju inte vara någonting som skapar en trend då, men en orsak kan vara att en person rör på sig och då tycker man att nu när Pelle slutar så då avsäger jag med det här så får Lisa när hon börjar eller vem det nu är ta upp det igen då. Och där har vi kanske varit lite dåliga på att följa upp sen när en ny person har kommit på plats och sådana saker.
Så medlemskapen blir väldigt ofta personberoende?
Ja,
istället. För det är väl inte personerna som är med utan det är ett organisationsnätverk?
Så är det. Man går ju med som företag. Sen är det ju onekligen så att de som är drivande i att gå med har ju varit då miljö/hållbarhetschefer. Mm. Så de blir ju viktiga onekligen. Så rör sig en sån person. Och kanske framförallt i något, om den personen, för nu, vår ambition är ju att vi ska, även fast vår huvudmålgrupp är den personen som ansvarar, driver hållbarhetsfrågor, så vill ju vi också få med vd och vi vill få med andra funktioner. Och
vi vill alla med vd. Alltså, vi ska med vd.
Och vad kan det bero på? Jag kan inte förstå varför.
Jag tycker det är överskattat.
Ja,
jag tror
att de har inte så mycket att säga till dem kanske.
Men om de sitter 3 år på varje ställe så har de inte så mycket att säga till. Det är bara att inse. Alltså, vi måste lägga för mycket fokus på vd.
Det är som att vara tjänsteman på regeringskansliet kan jag säga.
Nej, jag ungefär. De sitter bara 3 år och har inte så mycket att säga till.
Nej.
Jag tycker att de avfärdar saker. Men du var inne på det tidigare och att det finns en trend av att det finns fler nätverk.
Ja.
Det finns ju också en trend av att ankdammen hållbarhet är mycket, mycket större. Alltså det är många fler som har flödat in i den.
Så är det.
Och sen så börjar de här vanliga affärstidningar och affärsnätverken prata hållbarhet. Så den där frågan som förut var liksom en egen liten fråga i hörnan har ju liksom på något sätt närmat sig någon sorts central punkt.
Ja.
Och då tänker jag, vad ska ni göra om 5 år tror du? Kommer det finnas såna här hållbarhetsnätverk i framtiden? Eller kommer det vara inlämnat i allting annat?
Ja, det är en jätteintressant fråga. På ett sätt, jag hade den diskussionen med en hållbarhetschef häromdagen. Just om man nu tänker sig, behöver hållbarhetschefer till exempel avveckla sig själv? Eller att det är målet att avveckla sig själv. Att man strävar efter att det här ska integreras. Mm. Då behöver man ingen hållbarhetschef. Och då behöver man på samma sätt inte ett NMC. Men vi tror väl då, eller jag tror nu spontant ska jag säga. För den här frågan har vi inte alls diskuterat. Jag tror att det kommer behövas ganska lång tid till.
Mm.
Men sen kan jag i min egen vision ändå tycka att det är väl jättebra den dag när det här är så inarbetat så att man inte behöver ha ett särskilt nätverk på det sättet utan det här hanteras av andra. Så. Men jag tror det kommer att dröja. Och omvänt kan man, lite grann apropå den här diskussionen som jag hade med den här hållbarhetschefen, man kan ju tänka sig att så kan vi resonera med andra funktioner också då inom ett företag, att man behöver inte någon som jobbar med ekonomi som är finanschef och så vidare, för att det kan alla på något sätt. Det är ju förstås en särskild kompetens, för hållbarheten handlar ju mycket om att vara den där, trots allt spindeln i näten, vara med i alla olika typer av funktioner och processer i en verksamhet och så vidare, lyfta den här typen av frågor. Så jag tror inte faktiskt att den kompetensen var ska eller kommer att försvinna. Men samtidigt så vill man ju se den här integrationen, att man när du sitter som vilken position som helst i en verksamhet eller vilken minister som helst, om man nu ska gå bort från företagen, att man förstår och hanterar hållbarhetsfrågorna, så att det är någon sorts parallellt spår som körs vid sidan av. Men så jag tror nog att den här specialistkunskapen kommer att finnas kvar länge.
Ja, då tror vi ungefär lika kanske på det.
Ja, jag vet kanske. Inte. Vi kan diskutera.
Jag tror inte man behöver diskutera. Så länge, det kommer ju vara en specialfunktion, alltså precis som personalchefer. Men sen är ju frågan om personalcheferna ska ha en egen organisation. Jag tror ju att näringslivets, eller vad ska jag säga, dagens industri, eller de här, de kommer ju lika kunna hosta ett nätverk för personalchefer och kanske komma närmare affären. För risken är ju att det blir liksom för mycket nördklubb också. Alltså jag tror att är det någonting som hållbarhet eller miljöchefer riskerar, så är det att man ibland kanske är för mycket miljömupp och för lite organisationsmupp.
Ja,
då, för
absolut.
För det är ju din kropp som du ska slå om, det är organisationen, det är inte miljön. För den
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det ska vi inte ställa om.
Nej, men det är sant. Men det är väl också en utveckling som sker just då på miljö- och hållbarhetschefssidan, att man faktiskt blir bättre på det här.
Ja, man driver förändring egentligen.
Ja, man blir ju så. Det är ju onekligen så.
En sak som slår mig när jag är också en sån som besöker såna här nätverk ibland och hänger i dem ganska extensivt, och så sitter vi där, så har vi erfarenhetsbyte och diskuterar, och så blir vi ofta ganska överens eftersom vi kommer från samma liksom, ställe. Det är väldigt sällan det liksom smäller till i de debatterna, utan det är ganska mycket bejakande, vilket i sig kan fylla en viktig funktion. Men samtidigt kan jag också drabbas av någon sorts frustration av att det går inte framåt fort nog. Mm. Och det känns som vi sitter och erfarenhetsutbyter om samma saker. Mm. Det är plågsamt. Igår satt jag på en konferens och kände att den här punkten som är uppe nu, jobbade jag med för 10 år sedan. Och jag sa exakt samma saker, men tyvärr lite bättre till och med. Jag var lite skarpare för 10 år sedan.
Till och med.
Ja, nu kanske jag överskattar min kapacitet.
Nej, men det var du säkert.
Det var ju väldigt självhävdande. Men det var faktiskt precis vad jag tänkte. Nej, men vi var ännu skarpare på vad är lösningarna. Det tyckte jag man flaffade bort nu. Liksom. Men min poäng är egentligen det här med åstadkommer verkligen någonting. Ha ju tid med det här. Att sitta och jamsa och så gror Östersjön igen och alla sitter och är överens och så händer det inte ett skit. Gör vi rätt saker i nätverken? Förtjänar de ens att finnas då?
Ja, men jag tycker det. Och jag tycker det faktiskt. Och det är där, någonstans så kanske det här faller tillbaka på hela hållbarhetsarbetet, oavsett var man befinner sig, tänker jag nu. Om du igen sitter inom mera någon myndighet eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, det går ju fasligt långsamt. Och ja, visst, man kan undra, gör man rätt saker? Men samtidigt, vi är ju där och knackar på vd-dörren och vi pratar om affärsmodeller och allt vad det nu kan vara för någonting. Så att... ja, men själv, nej, själv, alltså jag...
Men hur håller vi liv i otåligheten? För vi kan också bli så kostymnissiga så att man tänker, nu har vi gått fel. Nu är vi förlamade. Liket lever inte ens längre.
Nej.
Och som system...
liket reser sig igen.
Nej, men som systemekolog så förstår du ju mer än väl vad jag säger.
Ja, liksom. Jag förstår
det här,
fullkomligt.
Och tittar vi på
absolut.
Naturvårdsverkets indikatorer på de svenska miljömålen. Liksom, så,
absolut.
Så måste vi hitta nya metoder? Det är det vi borde göra. Borde vi hitta andra? Alltså, vi måste hitta en ny skola för nätverk. Som...
Du är frustrerad för att det är för mycket konferenser och för lite action. Det händer för lite med de här konferenserna.
Ja, det är helt omöjligt att inte vara frustrerad över det. Om man inte är frustrerad över det så har man ett problem.
Mm. Ja,
för det är ju fortfarande mycket snack och lite verkstad.
Nej, men så, alltså, jag kan ju inte annat än hålla med. Det är klart att det är så. Och tittar man... Ja, alltså, självklart. Alltså, vi har enorma utmaningar och nej, vi är ju krafsa på dem i många lägen. Och nu, allt ifrån klimatfrågan till biologisk mångfald. Och vill man slå över till... Och där händer ju, där kanske indikatorerna ser lite bättre ut om man nu tittar på social utveckling och på fattigdomsbekämpning och den biten. Där ser vi ju att det definitivt går framåt. Och om jag då, nu tror jag att jag glider lite grann från det du sa, men om man tar utifrån ett mer globalt perspektiv så kan man tänka, vilket ska vi ta först? Ska vi ta klimatfrågan eller ska vi ta fattigdomsbekämpningen? Och där känner jag att jag tror ju faktiskt att det är snudd på omöjligt att inte ta de här, eller att göra på något annat sätt än att man tar de här samtidigt. För du får, om man nu tror på demokrati, för det är lite grann det man kanske måste slänga in i potten också då. Hade vi möjlighet kanske alla vi tre som sitter här runt bordet och bara få bestämma, ja, då kanske man snudd på skulle sätta den åt sidan en liten stund för att komma snabbt framåt liksom. Jag tror fortfarande på demokrati. Och då är det så. Vi har olika ambitioner och så vidare. Tar vi igen då, utan en... ekonomisk tillväxt i fattigdomsländerna kommer aldrig få gehör för den här typen av frågor. Så är det. Så det är en ganska långsamt och trög resa om vi nu håller oss på jordklotsnivå.
Men är inte det där en kraftig förenkling också? Därför du kommer kunna hitta lokala samhällen som mycket väl förstår att fiska ut fisken,
ja.
så kommer jag inte kunna överleva. Så jag tror att säga, liksom, schematiskt säga, har du inte en ekonomisk utveckling förstår man inte de här frågorna. De som bor väldigt nära naturen eller ekologiska system eller sociala system som har fallit, de
absolut.
Förstår de här frågorna
absolut.
Jätteväl. Och global handel är inte svaret på alla de
nej. Och förstå, jag sa inte att de inte förstod, utan jag pratade snarare om vad man kanske prioriterar. Men ja, absolut, så är det. Så på lösningssidan, tittar man om vi nu håller oss kvar där och tänker mer globalt, så är det ju fantastiskt i de lägena. Man kan gå in och hitta de här win-win. Vi bygger ett nytt sätt att försörja det här lokalsamhället där vi både får en bättre ekonomisk utväxling och vi får bättre ekologisk utväxling och social och så vidare. Så absolut, där ska man ju vara.
Den köper jag och den är väldigt lätt att köpa. Alla som säljer win-win får ju liksom lyckas ju sälja. Men jag ska ta tillbaka oss till det här problemet med frustrationen av går vi i lagom tempo? Det är att den frågan är inte närvarande på våra konferenser och våra möten. Och på något sätt så har vi lite offrat den frågan för att komma in till vd:s rum, känner jag. Alltså någonstans. Jag hörde en jätteintressant podd när någon sa, varför pratar vi så mycket om arga vita männen? För det är de som sätter dagens debatt. Vi borde lyssna på de tysta kvinnorna som är en majoritet istället. Och nu är jag tillbaka så här, vi borde lyssna på den där tysta naturen. Och vi kanske måste ta tillbaka oss lite dit. Och börja vartenda möte med att säga, hörrni, det här är det alltså, vi håller på att jamsa sönder hela förändringen på någon sorts bekostnad av att alla ska vara med, vi ska nudga och vi ska prata med vd:er. Och så händer det inte. Är det en farbar väg? Vi måste vara lite självkritiska. Om någon, och jag borde vara själv, och Torbjörn, du får också.
Ja, men vad säger, tack så mycket. Jag blev ängslig där ett tag.
Vi borde vara självkritiska, liksom.
Ja, om vi gör rätt saker.
Vi var på konferens igår och alla har svarta kostymer och ser ganska engagerade ut. Men det är ju ingen, det är liksom, det är yta.
Nej, men jag köper och håller med dig fullt ut och vi kan hålla, och sen tänker jag men jag struntar i männet nu. Absolut, och jag kan sakna till exempel, om vi nu börjar prata lite mera någon konkret sak som en hållbarhetsredovisning eller vad det nu kan vara för någonting, eller hållbarhet, hur man definierar hållbarhet inom ett företag eller vad det nu kan vara, så har man ju för det första kanske inte gjort det.
Nej, väldigt, väldigt sällan.
Så. Och då indirekt så kanske man, ja, då kanske vi fortfarande inte pratar om ambition, men, eller snarare om definition, men om ambitionsnivå, så kanske den ligger i linje med att vi ska minska någonting. Man är fortfarande inte, jag vet, du apropå naturliga steget, och jag har också jobbat tidigare med naturliga steget, och min bakgrund dessförinnan inom ekologisk ekonomi, så hade vi ett annat sätt att uttrycka vad vi liksom, vad är hållbart. Så. Och att man utgår från vad som är hållbart och att man sätter sina mål i relation till det. Och det är det ju ytterst få som gör. Så det är en sån där sak som jag tycker vore spännande, och det vet jag även, det är inte bara jag bland våra styrelsemedlemmar och medlemmar som har lyft den, att låt oss vara lite mer tydliga med vad vi faktiskt menar med hållbarhet. Så absolut. Och då visa upp såna här saker som att tydliga indikatorer på att vi faktiskt är så långt ifrån hållbarhet idag. Ja, det är en jättebra påminnelse, absolut. Så ja, vi ska spetsa oss på
förra
alla.
Gången så pratade vi om namnet för er organisation, så bytte ni namn. Så vi ser ju att det är vi som...
Men behöll signaturen NFC.
Ja, det gjorde det var bra.
Men det är lite poppis.
Ja, men då skulle jag vilja på er hemsida, högst upp vill jag se hållbarhetsindikatorer på Sverige. Liksom. Mm. Det ska ligga högst upp på er sida, så ska ni ha så här ser det ut på miljömålen, så här ser det ut på sociala mål. Hallå, är ni med i det här nätverket? Tar ni ställning för förändring? Mm. Det hade varit otroligt sexigt. Håll med om det.
Ja, absolut.
Gud, vilken bra.
Kristina tar med sig den. Får vi, apropå det här med hållbarhetsredovisningar, så är det ju lite så att mantrat för dagen, och eller gårdagen också, det är ju integrerad hållbarhet. Ja. Och du som nu träffar väldigt mycket företag, kan du nämna något företag där du har kommit väldigt långt på det här området? Kan du se det?
Att man verkligen har
integrerat. Att man verkligen har integrerad hållbarhet i företaget.
Ja, alltså nu först tänker jag att det är klart att det finns ju massa företag som börjar och har sin hela affärsidé riktat kring hållbarhet. Så är det ju, att det är liksom, ja, socialt entreprenörskap. Men om man då tar de större företagen som man kanske har hållit på länge, och om man ska hitta någon som helt och fullt... Om man nu går tillbaka till det här, den fulla, liksom, om man nu hade en tydlig beskrivning av vad är hållbarhet fullt ut. Mm. Det är kanske ingen som kan säga igen då att det här har vi verkligen, vi har den här visionen framför oss där vi checkar in precis vad vi ska vara när vi är fullt hållbara. För det är lite grann grundsteget om vi nu ska prata om att få in det här som en integration också. Mm. För då ska ju ligga i affärsidén och affärsmodellen och sättet att hantera att man verkligen jobbar mot de här målen. Och mig veteligen så kanske inte jag tycker att det finns något företag som är riktigt där i dagsläget. Sen finns det ju många som är väldigt duktiga. Jag tänkte, vi hade häromdagen till exempel ett seminarium med Skandia, och då tar man ett försäkringsbolag som ett exempel då. Vi behöver inte ta dem.
Jo, vi kan ta dem.
Wow, då, nu kommer det någonting. Ja. Nej, men onekligen då, är det så att du har, att du försäkrar till exempel, de tog ju upp som ett exempel, ska man försäkra en stad som brinner ner? Och nu ser ni så, nu ser hur ni laddar här inför.
Nej, inte jag, det är Åsa.
Åsa som laddar. Men du kan ju ha en affärsmodell som faktiskt bygger på att du i det här fallet då ska ha städer som inte brinner ner, och då har du ett incitament att kombinera din affär med en samhällsnytta, så den är ju tydlig. Och det kan ju även vara, jobbar du med sjukförsäkringar till exempel, så har du en affärsnytta av att du inte behöver betala ut en massa sjukförsäkringar. Och om du då kan engagera dig i ett förebyggande hälsoarbete, så är det win-win. Du skapar nytta hos både företaget och samhället, och du gör samtidigt affär på det, för du behöver göra färre utbetalningar i en sjukförsäkring.
Förutsatt att de fortsätter att vara försäkrade. Alltså, är du riktigt framgångsrik i ditt förebyggande arbete, skadeförebyggande arbete, då förstår ju kunden till slut att nu har vi så säkra hus, så jag behöver inte försäkra mig, därför att risken av att jag egentligen mitt hus brinner ner. Så att det är ju en affärsdödande idé i den ultimata förlängningen.
Fast det är lite grann, för där vet jag också, tar man ett företag som Anticimex till exempel då, som vi tänker att man mest kommer att spraya kanske, så är det ju också en verksamhet som jag vet jobbar väldigt mycket förebyggande, att det är mycket av det de ägnar sig åt dagarna. Det är inte att komma och spruta när kackelackorna väl har kommit liksom, utan det handlar om att vara där innan och se till att de inte gör det.
Rådgivningen, det är den som är tung.
Ja, precis. Nej, och då är det ju liksom, det de gör sin affär på, det är ju inte att komma dit och spraya, utan det är ju faktiskt det här andra.
Mm. Då är det förmedla värdet av att vara kunskapsuppbyggande och förebyggande. Ja. Och det är till slut det du måste ta betalt för.
Ja, absolut.
Så har vi ju gått en sån loop, så att vi har gått så långt att vi säger att du ska ta betalt för att hänger du med mig, så blir du en väldigt trygg individ i i ett samhälle som fungerar.
Ja.
Sen så ska man också tillägga, nu kommer faktiskt, nej men inte ett hack, men det är en observation att Skandia faktiskt kundägda, så att det ligger verkligen i deras intresse
så
att se till att kunderna får en produkt. Så att de om något har en affärsidé av att de borde teoretiskt sett, om vi förstod vad omsättningsidéet var, vilket inte de gör, och det är ju det nästan ingen egentligen, förstå att det är så man ska tänka. Egentligen, nu måste jag göra en liten... Nej, jag ska inte göra en utveckling i försäkringsvärlden. Jag fick en sån ond blick i Torbjörn, så jag håller mig genast till facit. Jag har en annan fråga.
Ta den. Kör den.
Nej, men en slutsats som jag har ägnat mig åt då, som jag apropå det här med att hålla sig alert och hålla sig intresserad av att hålla sig intresserad av rörelse. Det är ju mer en observation att vi pratar för lite om en hållbar värld. Vi pratar för lite om vad förändringen verkligen innebär. Vi pratar om förändringen, vi pratar om problemet, men vi skapar ingen bild av vad den visionära lösningen är. Mm. Och då innebär det att vi har en massa negativa incitament som är problemet, inklusive du ska förändras. Usch, vad jobbigt. Men till vad då? Och det är det där till vad då? Och då är det ju också, det finns en risk när man börjar prata om en hållbar värld och bygga visioner som är självkörande bilar. Ja, de är verklighet snart. Men ni förstår, jag menar att folk tar den inte riktigt på allvar. Och inte ens våra politiker är uppe på den scenen av att skapa bilden. Alltså det svenska folkhemmet, ja det var då det. Men det svenska hållbara samhället, hur ser det ut? Och gör vi det, då tror jag att vi får också en annan svung i resan dit. För då inser man att det här är ett roligt ställe att vara på. Det är inte hotfullt. Ja, jag kommer att förändras. Men jag kommer att förändras på massa bra och intressanta sätt. Och vissa saker, nej, det kommer inte vara en mänsklighet att åka till Thailand en gång om året. Nej, det kommer det inte vara. Det får jag, nej, precis, det är chockande. Men hur får vi igång den diskussionen? Tror du att jag har en poäng och kan man få igång den diskussionen på något sätt?
Nej, jag tror absolut att du har en poäng. Och tar man det politiska världen, så har ju det nästan blivit lite grann också någon sorts modernt ledarskap, att man går ut och hör vad väljarna vill.
Precis, så. Apropå demokrati. Mm, för där i demokratins egentligen så är ju politikernas uppgift att lyssna på forskarna och hjälpa människor att anpassa sig efter vad forskarna säger i realitet. Mm. Det är ju demokrati. Det är inte att göra som väljarna vill. För då har vi politiker som går efter sina väljare. Tycker inte jag är en bra demokrati.
Nej, men jag håller med dig. Sen är det klart att man till slut måste göra det som väljarna valde en till. Alltså att vi följer demokrati. Men jag tänker snarare just att...
Man måste hjälpa väljarna att förstå att jag gör bra saker också.
Ja, och presentera en vision och en ambition och vad det nu är för någonting, och sen är det upp till oss väljare att välja, snarare än att man är så lyhört så att man gör om hela sitt politiska program, för att allra helst vill man sitta i riksdagen regeringen kanske. Och där vill man ju ha starka ledare helt enkelt, och det är klart att sen samma sak om näringslivet, så är det klart vi vill ju se fler sådana företag helt enkelt som kanske har den visionen, tydliga visionen. Och pang, dit ska vi.
Men har vi sådana? Kan vi uppmuntra den diskussionen? Kan ni uppmuntra den diskussionen?
Ja,
och hur
det
då?
Tycker jag vi ska, helt enkelt. För att vårt redskap är ju våra möten helt enkelt och dialoger. Så det är där vi kan bjuda in till det. Mm. Och då får ju gärna vd följa med, tänker jag då.
Men
gud,
ni har ju också redskapet hållbart ledarskap, priset, som ni delar
vi.
Ut.
Det
och det är ju ganska färskt nu. Mm. Ni har ju precis delat ut det.
Det stämmer.
Och då hamnar ni på H&M:s Carl-Johan Persson. Mm. Hur kom ni fram till att han var en bra vinnare? Ja. Eller en bra kandidat för det här?
Ja, precis. Ja, så här, för första då, alla jättefina detaljer här har jag kanske då, för jag satt inte med en jury. Men tanken är, för första har man ju sagt att det är ett pris för just hållbart ledarskap. Så man gör inte en bedömning egentligen av företaget. Sen är det klart att det finns en koppling här emellan. Så det är ju lite grann resan. Det är inte det att vi säger i det här fallet att H&M är hållbart. Utan det är ju H&Ms resa och ledarskapet i den resan som han fick pris för. Och då är det ju onekligen så. Jag har jobbat själv en hel del med just den här branschen. Att textilnäringen har ju enorma utmaningar på alla områden. Socialt, ekologiskt och så vidare.
Nu nickar vi.
Och då tycker jag i alla fall. Så nu pratar jag om mig. För jag var inte med i den här juryn. Och var inte med och valde. Men jag tycker själv att H&M har ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Sen har de en affärsmodell som tål att tänka på, eller som är en utmaning onekligen. Sen kan jag tänka krasst då, om man nu utgår från att människor, apropå vi ska lära människor, och de ska ha visionen av att inte vilja resa mycket och inte vilja ha på sig vissa typer av kläder eller byta kläder med en viss frekvens. Den kommer nog ta en stund om vi nu tror på demokrati igen då. Så då tänker jag att vi måste samtidigt jobba med att få fram ett hållbart fast fashion till exempel. Det är liksom den ambitionen måste finnas. Sen, och det är ju faktiskt inget som går i clinch med den tanken att om vi någon dag då eller når fram till en punkt när folk säger nej, vi vill inte ha fast fashion längre. Jag vill ha samma kläder längre och bryr mig inte om modet eller vad man nu ska dra till med. Då har vi ju fortfarande, vi behöver ju fortfarande de här tekniska lösningarna som man jobbar med inom fast fashion och med H&M i bräschen i många lägen. Och de är ju faktiskt... Ja, runt och arbeta både när det gäller arbetsrättsliga frågor med tekniska lösningar för att återvinna bomull och vad det nu kan vara för någonting. Så jag tycker de är en stark drivkraft i ett hållbart, ja, i hållbar utveckling. Så att personligen så stödjer jag den idén. Jag var inte med, men jag stödjer att...
Får jag bara fråga den som nu sitter och grubblar fast fashion, vad menar hon egentligen?
Ja, snabbt mode.
Slit och släng menar
lite, alltså, slit och släng
Så kan man... Ja. Så man förklädde det lite. Det var ju lite bättre.
Men det heter fast fashion på engelska, men det är sant. Slit och släng får vi nog översätta det kanske då.
Men du, förstår Carl Johan Persson, förstår han sin elefant i rummet? Har han sett elefanten?
Det tror jag absolut att han gör, för att nu har inte jag, jag har aldrig faktiskt haft möjligheten att prata med honom personligen. Men jag tror att han är en intelligent människa, så jag är helt övertygad om att han vet att det finns en elefant, eller en vit elefant i rummet. Och det gör ju hans... medarbetare också som jobbar med den här frågan. Absolut.
Jag tycker det där var en utmanande för på något sätt risken med att anta att intelligenta människor förstår det här. Men risken med det, det är att jag upplever ju att, att det finns ju många lager av förnekelse. Och att i oavsett hur mycket kunskap du trycker in så lever vi också i olika bubblor liksom. Och i de där bubblorna så kan vi ganska mycket isolera oss från ganska mycket insikter. Så att jag skulle nästan inte våga tro det om någon om jag nästan inte var i rummet och jag hörde och kände att det här har hänt. Alltså, förstår jag?
Vad tänker du att avkastningen till aktieägarna kommer gå före?
Nej, han är ju den stora aktieägaren överhuvudtaget, och jag tror absolut att han är en ansvarsfull aktieägare, så jag tror inte att avkastningen står i första rummet, det vill jag nog faktiskt säga. Jag tror att han har förståelse för långsiktig överlevnad av liksom varumärket. Men däremot att en företagsledning som har jobbat upp ett bolag med svett och jobb, att våga ifrågasätta sin egen affärsidé, alltså fundamentet av sin affär, det är en jättelång personlig, känslomässig, intellektuell resa. Nu råkar jag liksom veta att Max ledning har nu inte har tagit ner på dem att nej, vi kan inte ha nötkött i hamburgarna. Det är jättesvårt. Alltså det är jättesvårt för en företagsledning att förstå det. När man liksom konceptuellt måste vrida. Och jag vågar inte, alltså det är bra att du tror på människor, men jag vågar bara inte tro det förrän jag har hört.
Men vad gör vi då?
Det är ju bra att Kristina tror på det eftersom hon ska leda ett nätverk.
Nej,
så det
men
var ju
vi måste fortsätta komma åt dem. Därför att jag tror att elefanterna är osynliga för väldigt många fortfarande.
Men är de det? Är de osynliga? Eller är det mer? För jag tror vi alla, är inte vi alla lite schizofrena när det gäller hållbarhet?
Jag håller med dig mer där. Jag ser det mer att det handlar om parallella världar, att man måste lära sig att koppla ihop dem.
Problemet är, har du väl sett det? Alltså, elefanten, alltså, tesen med elefanten i rummet är ju att den är där jag låtsas som intresserad. Och jag tror fortfarande att man kan ha en elefant och umgås med den och göra den till sin kompis och bara, här är min lilla elefant. Liksom. Och på något sätt av att se den innebär ju också att du vill förändras. Men vi är ju också en bubbla. Jag är nog inne på att säga så här, att klara att ifrågasätta en affärsmodell när man har byggt den är nog väldigt svårt. Jag tror inte vi ska underskatta behovet av, och det är ju en hel maskin som ska ställa om. Liksom. Det är jättesvårt.
Absolut. Jag håller med.
Kasta in en helt annan fråga. Är det skillnad på hur män och kvinnor ser på de här frågorna?
Det är ju skillnad på hur Åsa och jag ser på dem.
Ja, men ni är ju båda kvinnor. Så jag tänkte ändå, hur ser du på det? Ser du en skillnad i hur kvinnliga ledare respektive manliga ledare hanterar de här frågorna?
Könsepitet.
Går du att se något mönster?
Jag kan ju konstatera att det är väldigt många kvinnor som jobbar med de här frågorna om man börjar i den änden. Sen de männen som gör det också, då vet inte jag om jag här och nu kan påstå att jag kan se en skillnad mellan. Utan då tror jag att det kan jag inte säga faktiskt.
Däremot, så det skulle inte bli skillnad ifall vi hade mer kvinnor i företagsstyrelserna?
Jo, Det skulle kunna bli just med anledning av att jag sa att det, tittar man vilka som jobbar mycket eller fördelningen mellan personer som jobbar med de här frågorna, så är det fler kvinnor än män.
Mm. Så skulle vi behöva...
att vi dras uppenbarligen till frågor av den här karaktären. Ja. Och visst, har man då fler kvinnor in i fler styrelser och så vidare, ja, då tycker jag att det vore logiskt att tro att de här frågorna skulle komma högre upp agendan.
Och då kommer ju den fortsättningsfråga som ett brev på posten. Mm. Fast det kan man inte säga nu, för det kommer inte fram några brev på posten.
Och till och med koncernchefen har erkänt det. Och det är ingen som får några heller kanske.
Men den naturliga följdfrågan är du för kvotering av kvinnor till styrelseposter?
Ja.
Ur det här aspekten. Mm,
alltså jag skulle nog faktiskt kunna luta åt det, ja. Jag vet att man brukar opponera sig av olika skäl. Alltifrån förstås då att man ska ha egen makt över sin styrelse och så vidare. Då. Men om vi tar bort den frågan en liten stund och tänker att det finns ett högre syfte. Så tänker jag, och sen det här andra rent person, man brukar också argumentera för, men som kvinna ska man inte komma med på grund av sina meriter i första hand. Då är jag för första övertygad om att det finns hur många som helst att välja mellan. Och nu glömde jag det tredje jag skulle säga. Och vad kan det ha varit?
Var säkert något. Det var där liksom smällen
låg. Vad var frågan nu igen?
Frågan var
kvoteringen. Varför jag tycker det då? Ja, nej, men då är det lite grann att boosta någonstans, att gå lite grann händelserna i förväg. För jag tror att det här kommer hända i alla fall. Ja. Jag tror det kommer att
så
vara
du, så. Så tror inte det behövs kvotering?
Jo, fast det kommer inte gå tillräckligt snabbt. Och då tänker jag att om man nu kvoterar in ett par kvinnor, så är det onekligen så att du skapar förebilder och så vidare. Så du går händelserna lite grann i förväg. Mm. Och i och med att jag tror att det finns, och det finns ju studier som jag i och för sig inte har lusläst alls själv, där man ser att det finns fördelar med att ha blandade styrelser helt enkelt. Så varför inte gå dit med en gång då?
Mm. Skulle du själv kunna...
Men det här är min personliga årsidan.
Ja, skulle du själv kunna tänka dig att ta ett jobb där du blir inkvoterad?
Ja.
Det skulle inte ha något med oss.
Skulle du kunna tänka dig ett jobb?
Mm. Absolut inte. Det är på mina meriter jag blev vald. Och min kompetens.
Fast jag skulle det.
Ja, det menar jag att vi har alldeles för många kvinnor i styrelsen. Vi måste ha in en man här.
Ja, vi har den här föreningen här. Eller den här väldigt intressanta och viktiga. Vad är kulturföreningen? Vi har kulturföreningen. Vi inser att vi är bara kvinnor i kulturföreningen.
Ja.
Kära Torbjörn, kan inte du komma hit?
Jajamensan, jag kliver in på en gång.
Du hade inte
jag har inga problem med det.
Men, är det så att om vi skulle kvotera män, då skulle det här vara en icke-fråga?
Det tror jag också.
För den där jävla tjatfrågan får vi så.
Men det ligger liksom i frågans natur på något sätt, att gruppen som inte behöver kvoteras har inga problem med att bli kvoterad.
Nej, det är intressant. Nej, det håller vi.
Men där tycker jag det kan vara bra även alltså, att vi då som kvinnor igen då, man
och
blir inkvoterad.
Ja, eller jag.
Ja, precis. Nej, men att säga nu att man skulle bli inkvoterad, så kan man ju vara ganska säker på att man också är väldigt välmeriterad. Det tror jag.
Ja,
det är ju utgångsläget.
Det är ingen
tvekan. Och det vi bara bevisar det dag ett.
Men som man behöver man ju inte bevisa
nej,
det.
Nej, exakt. Nu måste jag tillägga. Jag skulle kunna tänka mig att bli kvoterad utan att vara meriterad också. För jag tänker, den där jävla platsen skulle en man utan samma meriter, alltså, som också hade
också
dåliga meriter. Ja, exakt. Han skulle ju sitta där. Så varför skulle inte jag kunna göra det? Egentligen rent krasst. För jag tror att vi kvinnor skulle också komma in och överprestera. Och nu har jag faktiskt insett vad jag har klåda över ibland. Det är när man ser en man som är inkompetent och tar fantastiskt mycket plats. Och så tänker jag, det där är ett fenomen. Att det är väldigt sällan kvinnor är inkompetenta och tar väldigt mycket plats. Och de får inte vara länge, för andra kvinnor ser till att de inte är kvar. Medan vi kan sitta och titta på liksom, på äldre gubbar som tar enorm plats utan att kunna någonting. Och det är ju liksom ett systemfel.
Ja, vi ska inte börja räkna upp dem, för det kommer aldrig ta slut då, med listan.
Gud, vad är mycket att göra nu.
En intressant fråga som vi brukar röra vid, nästan tjata om faktiskt, det är ju om misslyckande och att dra erfarenheter från misslyckande. Mm. Faktum är att vi pratade med CSR Väst om det och sen ledde det till att det blev ett tema till konferens.
Jag
vill nog säga att vi kan ta oss åt oss äran för det.
Precis, så är det ju. Den 21 där så
är
det temat. Det kan finnas andra.
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Men
det spelar ingen roll, därför att vi applåderar det och vi tycker mer sådana konferenser. Så därför det finns enormt mycket erfarenhet att dra av ur misslyckandet. Mycket mer än att lyssna på alla människors präktiga historier om hur lyckade och bra de har blivit i sitt arbete.
Nu vill du höra när jag har misslyckats?
Ja, det var jättebra. Men jag vill också kanske höra, kan du tänka dig att föra in den aspekten också mer i NMC?
Ja, och du tänker när man har misslyckats med sitt hållbarhetsarbete.
Mm. Ja, att då kräver ju det att man vågar faktiskt kliva hem och säga, här, trodde vi att vi gjorde rätt. Det gick käppigt åt helvete, det funkar inte alls. Men ur det här drog vi de här slutsatserna och den här erfarenheten. Det är ju den som är guldet
absolut.
I historien.
Nej, men det kan jag absolut tänka mig att ha det på scen om man säger så. Vi har ju våra typer av möten, så har vi bland annat runda bordsmöten, och där är tanken att man ska verkligen öppenhjärtigt kunna prata om allt och definitivt liksom problem och kallar det, ja, misslyckanden, då kan det ju vara på olika nivåer. Men jag vet inte om vi har haft någon som då, och då är oftast tanken, eller då är det att en eller två är uppe och pratar och berättar, och kanske oftast om att det har gått bra.
Så här lyckades vi.
Ja, precis. Mm. Men sen har man en diskussion som kan handla om både det som var bra och, eller som har gått bra och dåligt och så. Så det är inte begränsat. Men ja, varför inte? Det är väl en jättebra... Vi snor den också på samma sätt. Så vi ska också ha en konferens
faktiskt. Ja, ni behöver inte snor den. Ni får den. Vi har delat med oss till nästan varje person som har kommit hit och hoppats att det här ska fortplanta sig.
Delat med oss. Vi har bästervissrat
till alla. Men eftersom du nu nästan ställer frågan till dig själv, så måste jag ju då följa upp den. Har du själv misslyckats någon gång där du känner att ja, men där gick det riktigt snett, men av det blev det här som blev bra?
Ja, men det har ju säkert, men jag kan faktiskt inte komma på någon sån här jättefadä som jag har gått och burit med mig liksom, och usch vad dåligt det där blev, ett helt års arbete gick åt pipsvängen liksom. Sen apropå, jag tänkte det du pratade om förut Åsa, just det här med går det tillräckligt snabbt och går det tillräckligt bra och allting, kanske, och då är det ju ett misslyckande snarare på det planet, inte att det blev pannkaka, men att det blev lite halvljummet liksom, mot vad man ville, och då, ja, då kan man väl räkna upp hela sitt arbetsliv då utifrån ambitionen att man vill mycket mer på det sättet. Så ja. Så det blir väl svaret, tror jag.
Ja, men det är ett bra svar. Ja. Nu har du som sagt jobbat bara drygt en månad som ny chef för NMC. Vad ligger på paletten nu? Vad är de stora utmaningarna för dig framåt här?
Ja, de stora utmaningarna. Egentligen är det väl då, i ett större perspektiv så handlar det om att vi ska vara en väldigt häftig förening och vara med i ett häftigt nätverk och vara med i. Det ska vara roligt att komma på våra, och det hoppas jag att det är det redan, men det ska bli ännu roligare att komma på våra möten och sen få den här dialogen och så vidare. Så det är väl liksom den produktutvecklingen eller metodutvecklingen eller vad det nu var för någonting. Det känns kanske som den största saken faktiskt. I slutändan. Sen sådana här saker som jag vet att jag tidigare när jag precis tillträdde när det gäller debatt, hur mycket vi ska engagera oss i debatten och sådana här saker. Det är inte så självklart, har jag fått lära mig. Vi har faktiskt inskrivet att det är någonting vi ska göra. Men det är någonting som vi funderar över. För NMC är ju trots allt ett nätverk med många olika företag. Vi har ingen regelrätta, vad ska man säga, processer för att fånga in våra medlemmars åsikter i saker och ting. Så att annars är jag som person vill ju rädda världen. Jag kan ställa mig, det skulle vara fantastiskt roligt att ställa mig var som helst och skrika för det då. Men det gör ju jag i så fall som person någon annanstans i så fall. Så ja, det kanske var lite, nu känner jag att jag kanske gled iväg lite grann från din fråga. Man skulle kunna tänka sig att, jag tänker apropå NMC då, att vi ska vara mer högljudda i debatten och sådana där saker. Men
det är svårt som nätverk att vara det.
Också. Så är det.
Ja. Mer metodiska möten och roligt nätverk.
Spännande. Vi hoppas att det kommer gå bra. Jag önskar dig lycka till.
Ja, tack så hemskt mycket.
Ja, och tack för att du kom hit idag.
Ja, stort tack för att jag fick komma.
Tack.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.